When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Olösta mord, Viola Widegren, del 15. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson, klippning gjort av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Idag har jag två gäster med mig i Mördarpoddens studio. För nu sitter vi i Mördarpoddens studio, min andra podd som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Och här är Josefin. Hej Josefin.
Hej Dan.
Hej, tack så mycket för att vi får låna den här fina studion.
Ja, det är ju egentligen Mördarpodden som lånar den här studion av Paul.
Så Olösta mord lånar studion av Mördarpodden som lånar den av Paul.
Ja, precis.
Paul Del Valle. Som gör
Öppet sinne och MMA-podden.
Ja, så lyssna på dem.
Ja.
Jag och Josefin gör ju Mördarpodden där vi tar upp alla möjliga former av fall. Ibland olösta fall.
Mm.
Och i Mördarpodden har vi ju en manusförfattare som har varit väldigt aktiv på senaste tiden. Och det är ju Sofie Karlsson. Hej Sofie.
Hej, hej.
Hej. Du gör Stockholmsturné just nu, har varit med i seriemördarpodden avsnitt P200. Och nu är det dags för Olösta mord.
Mm, flera flugor i en smäll.
Ja, verkligen. Och Mördarpodden som vi kommer att spela in idag också. Ska vi prata lite mer om Mördarpodden innan vi kommer över till Viola?
Ja.
Hur skulle du beskriva hur Mördarpodden fungerar jämfört med Olösta mord?
Ja, alla fall är ju inte olösta i Mördarpodden. Så det är väl det första. Sen så har vi väl en lite mer... vi tar väldigt hemska fall. Det är väl en liten nisch vi har.
Oftast. Extremt hemska fall.
Extremt hemska fall kan det bli. Men vi har fortfarande att det kan bli väldigt lite roligt emellanåt också.
Ja, jag blev ju kritiserad i början när jag gjorde C-mördarpodden när jag försökte vara rolig. Så det, jag försöker inte vara rolig i C-mördarpodden, massmördarpodden, Olösta mord, parmord. Men jag försöker vara rolig i Mördarpodden.
Ja.
Och det är ju en dialogpodd väldigt mycket som det här avsnittet kommer att bli. Så vi tog in dig här idag för att du skulle få med och spekulera i teorierna om Viola.
Ja.
Och efter avsnittet kommer ett till avsnitt, eller efter de här avsnitten om spekulationer så kommer ett till avsnitt där Sofie har gjort en intervju. Vill du berätta mer om den?
Ja, jag har fått förmånen att prata med en polis som faktiskt har jobbat med fallet Viola Widegren. Och pratade med honom under 40-45 minuter och fick veta hans syn på fallet. Väldigt intressant.
Ja, det är rysligt spännande. Just att det är också direkt källa.
Mm. Och även hans pappa har jobbat med fallet, spoiler alert. Men han var en av de första poliserna på plats med sökhund efter Viola. Så extra spännande.
Jösses.
Och det är dagsläget de avsnitt vi har planerade för Viola-serien. Men kommer vi över mer material så kommer vi göra fler avsnitt. Precis som vi gjorde med Sven Sjögren. Men nu ska vi gå in på teorier om vad som faktiskt hände Viola. Teorierna om vad som egentligen hände är många. Och det här avsnittet kommer vi ägna åt att gå igenom de etablerade teorierna och de vilda spekulationerna. Både de som vi har lyckats skriva fram och de som ni lyssnare har kommit med. Och dagens programledare är manusfattaren och den som faktiskt kan fallet allra bäst av oss, Sofie.
Tackar, tackar. Den första teorin som vi ska prata om är den som håller Viola vid liv. Nämligen att hon har rymt och levt vidare någon annanstans i Sverige eller i världen. Och det här är ju en teori som exempelvis journalisten Rune Moberg verkade vara övertygad om. Och Rune var ju han som letade efter Viola i Vancouver i del 14 av den här avsnittsserien. Rune verkade dock ha väldigt lite förståelse för att Viola självmant skulle välja att hålla sig undan. Eftersom han uttryckte att hon låtit sin familj lida och ignorerat både familjens och allmänhetens vädjan om att hon ska ge sig till känna. Men vad säger ni, Dan och Josefin? Fanns det inte några skäl till varför man skulle kunna misstänka att Viola vantrivdes hemma vid?
Ja, hennes pappa verkar ju väldigt kontrollerande. Och när hon alternativt flydde ifrån platsen eller lämnade platsen så var det ju just ett bråk som ägde rum.
Helt klart. Det här tycker jag är den teorin jag vill ska vara sann. Det här skulle ju vara underbart om det faktiskt var så här. Och jag hoppas att en dag får vi reda på att hon levde ett långt och lyckligt liv någonstans långt bort från sin kontrollerande pappa.
Mm, och Viola skrev ju själv i flera brev till vänner och bekanta att hon ville bort från Helgum och bort från sin familj. Så det kan ju ha varit så att det här bråket som du nämnde, Josefin, som urartade kvällen den 5 december 48 var droppen som fick bägaren att rinna över för Viola. Och det här är en teori som inte bara du, Dan, vill vara sann, utan det är också en lyssnare som heter Lis Alm som har lyft fram det här. Och hon har skrivit, citat: "Det kan inte vara så att Viola själv bara lämnade för ett annat liv långt borta. Om Viola hade pengar efter hennes mors bortgång, då kunde hon mycket väl ha börjat ett annat liv kanske."
Just det, och hon fick lön där precis innan, va?
Det stämmer, men den lönen fanns kvar i väskan som fanns kvar i hemmet i Helgum. Mm. Men det kan ju ha funnits andra pengar kvar från moderns bortgång som hon kan ha haft på ett för oss okänt ställe, eller vad tror ni?
Vi vet väl inte vad som hände med de pengarna som fanns kvar. Man antar att de har gått till Karl, men det här är ju problemet med att fallet är så jättegammalt. Att det finns ju garanterat saker som har gått förlorade i tidens dimma. Och tänk att Viola kanske hade hjälp. Att någon hjälpte henne att komma undan. Och då är det ju briljant att lämna väskan och se ut som att hon verkligen inte har rymt. Men hon kanske rymde. Någon kanske väntade med bil och plockade upp henne och så körde de iväg. Och så levde de lyckliga resten av livet. Jag vill att det ska vara så här.
Så du menar att det var planerat att den här kvällen...
Ja, jag tycker att om det inte är planerat, då har jag svårt att se att Viola kan överleva. Hur kom hon från Helgum om det inte var planerat? Kanske lyftade. Men det verkar mer sannolikt att det var planerat.
Mm.
Tycker jag.
Och vart kan hon ha tagit vägen? Det finns ju vittnen som har sagt sig sett henne till exempel på ett tåg i Finland i relativt nära anslutning till försvinnandet och sen så även år därefter i Vancouver och i Malaga. Vad tror ni? Tror ni att om hon valde att lämna frivilligt, att hon fick leva och må bra en lång tid framöver, att hon stannade kvar i Sverige, eller tror ni att hon begav sig utomlands?
Ja, det lutar ju mot att hon i så fall tog sig utomlands till slut. Men det behöver inte vara att hon åkte direkt, eller man ska säga, utan att hon kan ju också ha hållit sig gömd ett tag. Men sen, ja, det är klart att det var ju, de har ju inte samma pass eller vad ska jag säga, på den här tiden.
Ja, det var nog lättare ändå att lämna landet.
Mycket, mycket lättare.
Och jag tror ju att om man väl åker till Finland,
ja,
då är det väldigt svårt för svenska polisen i slutet av 40-talet att hitta henne.
Mm.
Men hade hon stannat kvar i Sverige så skulle hon förr eller senare blivit upptäckt. Och det är ju flera som har upptäckt henne. Vi har ju flera tips om att hon är i Sverige. Av varierande trovärdighet. Men förr eller senare måste hon lämna Sverige, tror jag. Om hon ska lyckas hålla sig gömd hela sitt liv.
Och om hon ska orka hålla sig gömd, tänker jag.
Och från Finland så kan hon ju åka vart som helst. Men Finland i sig är väl ett ganska bra ställe att vara på. Att där klarar man sig ju hjälpligt på svenska. Speciellt i de södra delarna av landet. Vad vet du om hennes språkkunskaper?
Hon var begåvad i språk. Och hon hade ju brevvänner runt om i världen. Som kunde ju kommunicera på engelska i alla fall. Det vet vi.
Ja, just det, då kan hon ju i princip vara vart som helst. Bara hon lyckas lämna Sverige så Malaga, Vancouver, Sydafrika, Sydamerika, det är möjligheten ändlösa. Och chansen att försvinna i slutet av 40-talet på det sättet är ju väsentligt större än idag, för du lämnar inte efter dig något spår. Det finns inga kreditkort. Redan på 70-talet är det svårare än vad det var då.
Mm. Och det tog ju några dagar också innan föräldrarna anmälde hennes försvinnande.
Mm.
Och på de dagarna är det väl inte helt omöjligt att hon skulle hinna ta sig till Finland eller någon helt annanstans.
Ja.
Nej, Finland är ju bara en båtfärd bort från östkusten. Då har vi löst det.
Nästa teori är ju en betydligt tristare. Och det är ju att Viola aldrig lämnade hemmet levande den 5 december 1948. Utan att hon mördades i sitt egna hem. Och den här teorin är det flera av er lyssnare som har lagt fram. Exempelvis så skriver lyssnare Anna, citat: "Känns inte som Viola gick ut själv den kvällen. Det tog nog slut inne i huset." Slutcitat. Och på samma spår så skriver lyssnare René, citat: "Jag tror att Viola aldrig lämnade huset vid liv. Jag tror att föräldrarna triggade upp varandra särskilt efter hon sagt till sin styvmamma att hon var arg på henne med. Det var säkert inte planerat att döda henne, men när två vuxna människor slår och mentalt får varandra att tycka att det de gör är rätt och att offret förtjänar det straffet, då har det hela gått fruktansvärt fel. Med tanke på att hans fru dog tidigt och Viola påminner kanske om sin mor, var han kanske rädd att någon annan tar henne ifrån honom. Dessutom hade han säkert pratat mycket om henne när hon inte var hemma och på ett sätt som gjorde styvmamman svartsjuk. Har man otur i livet hamnar man bland psykopater." Vad säger ni om den här kommentaren?
Ja, den, för mig personligen ska säga, så är det väl lite mer troligt än att man har åkt iväg och lyckats hålla sig gömd ett helt liv. Men sen är ju frågan om det var oplanerat mord då, från pappan som är den som förmodligen har varit den ledande i det, kanske. Så är fortfarande frågan var kroppen är och vart. Det är just det här att hennes tillhörigheter är kvar. Det hade varit så mycket enklare om man i så fall hade tagit undan hennes tillhörigheter. För då hade det blivit att man tänker att det är mer rimligt att hon har gett sig av. Men ja, jag vet inte.
Ja, det är ju faktiskt en poäng. Varför då ha kvar väskan? Varför inte göra sig av med den också?
Mm. För om man hade i panik där haft ihjäl henne och blivit väldigt känslomässigt instabil och så lyckats ändå gömma undan kroppen. Men han hade liksom några dagar på sig. Det är det, att han har, den här liksom första paniken borde ha lagt sig ner. Han borde kunna tänka lite klarare att okej, jag kanske inte ska ha tillhörigheten här utan jag får göra en plan här. Men det gjorde han inte. Och då har det ändå varit några dagar från att han anmäler henne försvunnen. Så han har ändå haft tid att planera och vakna upp ur det här iskalla tillståndet. Så det undrar jag varför han i så fall inte gjorde det.
Det här är ju dessutom den absolut vanligaste teorin.
Mm.
Jag tror att det finns flest av er lyssnare som tror på den här teorin, är min uppfattning. Och flest personer som har studerat i alla fall som tror på den här teorin. Men den är ju också den mest utredda teorin, alla kategorier. Mm. Och polisen på 40-talet kanske inte är lika bra på att utreda saker som polisen är idag. Men det här blir alltså Sveriges största olösta fall fram till Palmemordet. Och jag har ju en känsla av att det borde vara löst om det var Carl. Att de skulle ha kunnat lösa det. Och dessutom tycker jag att Carl kämpar otroligt mycket mot den uppfattningen. Och det är ju förstås en bedömning man måste göra, men det känns ju som att om han var oskyldig skulle han göra som han gör. Kanske också om han var skyldig. Men tänk om det inte är Carl, vilket liv han har fått stå ut med den här konstanta misstanken mot honom. Och han har ju förlorat sitt äldsta barn. Bara det är ju otroligt hemskt, men sen leva vidare hela tiden. Nästan alla tror att det är han som har mördat henne.
Och även de i ens närmsta omgivning inte kan veta.
Mm.
Det måste vara fruktansvärt.
Ja, alla som känner honom måste ta ställning till så tror jag att han verkligen mördat sin dotter eller inte.
Var hennes skor kvar på platsen?
Nej, hon gick ju ut med skorna på sig enligt föräldrarna.
Och på den här tiden så hade man ju inte som idag kanske 50 olika par skor. Utan jag tänker väl att man ändå var lite mer begränsad.
Ja, och de skor hon hade, om hon hade fler, var ju i Sollefteå.
Mm. Men de var inte på platsen.
Nej, däremot lämnade hon ju vissa ytterkläder kvar.
Ja, som mössan eller hatten.
Ja.
Som hade åkt av i det här bråket.
Ja. Jag tänker ju på en annan teori som du säkert kommer komma till, men som är mycket mörk. Men som är just för att hon lämnar kvar sina tillhörigheter. Hon har på sig skorna, men inga ytterkläder på det sättet. Och det finns en älv i närheten.
Mm.
Det har hela tiden varit min farhåga till det här fallet.
Ja, och det är ju många av lyssnarna som också har spekulerat om det här med bakugnen. Det är ju grannar som har sett att det ryker ur skorstenen på en märklig tid mitt i natten, där det inte vanligtvis brukar ryka. Du sa ju innan dagen att det är ju väldigt väl utrett. Man har ju sökt ganska noga, men det finns ingen detaljer, i alla fall vad jag har kunnat se i förundersökningsprotokollet eller dylikt, om just bakugnen, om man har försökt att skrapa fram potentiella rester där för analys eller liknande.
Det är ju otroligt märkligt att de inte gjort det.
Mm.
För en bakugn är ju inte en kremeringsugn. Där kommer det bli rester kvar. Sen kan man ju förstås städa den och köra sig om alla rester i naturen. Men
min tanke var på självmord, att hon har tagit livet av sig. Men det här med bakugnen, vad berätta? Alltså, de har en bakugn och sen hade vittnen sett att det hade rykt därifrån.
Precis, på natten mellan den 5 december och den 6 december så hade rykt från bakugnen. Och det var tydligen inte normalt att det skulle ryka mitt i natten. Utan den ugnen används ju framförallt till brödbak. Och det sker i regel på morgon eller kvällen enligt vittnena, grannarna som har sett det här. Men just den här natten så rökte det ur bakugnen. Och vad jag har kunnat hitta, jag har sökt specifikt efter den här detaljen med bakugnen, så har de inte riktat in sig på att söka igenom den för potentiella rester.
Oj.
Och bakugnen är ett separat hus, eller hur?
Jag tror det.
Det är ett uthus med en bakugn. Och det verkar ju märkligt att min dotter sprang iväg utan ytterkläder, så just det brödet måste jag. Då går man och bakar.
Ja, det var ju
det är inte vad Carl själv uppger att han gjorde på kvällen heller.
Nej, varken Agnes eller Carl nämner ju att de...
Är det flera vittnen som säger det?
Ja, det är det.
Mm.
Oj!
Ja, och just det här med att mordet kanske inte skedde i hemmet. Det är ju många som tror det. Men det är ju också grannar som har sett Carl arbeta i stallet.
Ja.
Väldigt sent på kvällen, söndagen då, den 5 december. Vilket också var någonting som var utöver det normala.
Mm.
Så att först har man sett Carl arbeta med någonting, väldigt oklart vad, i stallet. Och sedan har det då rykt ur bakugnen på natten.
Det här låter ju väldigt märkligt.
Grannarna verkar ju sjukt nyfikna. De vet inte att någonting speciellt har hänt. Det är becksvart i december. Och det är inte snö, så det är jättemörkt.
Mm.
Men de är ändå så uppmärksamma. Nu är Carl ute i stallet och nu är han i ungshuset. Och det märker de.
Men är det inte lite så på landsbygden, kanske?
Det vet du bättre än
jag. Ja, det vet jag. Nej, men jag tänker att det kanske inte är så jätteovanligt. Så fort någonting avviker från sitt naturliga så har man lite ögonen på. Du vet man själv, så här, vad är det för bil? Vad åker den bil? Jaha, vilka är de då? De känner jag inte igen. Ja, det blir lite sånt samhälle typ. Så jag tror inte att det är jätteovanligt. Men sen vet man inte med vittnen också, för det kan ju röra till sig väldigt mycket i dagar beroende på när man blir förhörd.
Ja.
Mm.
Så det kan ju vara att det var dagen innan som den här som det eldades.
Mm. Där kan vi flika in i det kram för Mördarpoddens avsnitt om ögonvittnen med Emil.
Just det.
Lyssna gärna på dem för att höra lite om hur minnen förvanskas och hur fel ögonvittnen har och hur opålitliga ögonvittnen är. Ja. Så Mördarpodden
avsnitt 75-78 tror jag, om lögner.
Det låter som fyra avsnitt. 75-77.
76-78 kanske. Ja. Så kan det vara. Mm.
Okej, tillbaka till Viola.
Ja, alla lyssnare är inte riktigt i den uppfattningen att Carl faktiskt skulle klara av att stycka och elda upp sin dotter. Vi har en lyssnare som heter Magnus som menar att det är en sak att mörda en människa och en närstående i ett vredesutbrott. Och det är en helt annan att stycka henne och elda henne i bakugnen. Så Magnus tror helt enkelt inte att Carl skulle ha det i sig. Vad säger
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ni om det?
Kanske styrmodern.
Om jag minns mina Leif G.W. Persson-uttalanden så är det just att precis så att de flesta människor har inte det här i sig. Och Carl har ju inte någon jättehistoria av att vara en härdad våldsman. Direkt. Har vi några mer lyssnaråsikter?
Nej, men Magnus spinner vidare här på att lukten av lik borde ha spridit sig med röken från bakugnen, vilket också borde ha avslöjat vad som skedde, att grannarna skulle ha reagerat på röken och lukten från röken då. Sen så är det ju också lyssnare som istället tror att Agnes och Carl hjälptes åt att slänga Violas kropp i Faxälven. Mm. Som låg ju väldigt nära bostaden.
Jag tror inte att det kan spridas någon lukt av något slag. Om man,
det borde ju lukta bränt kött i alla fall och inte bröd.
Ja.
Om man bakar människa i bakgrunden.
Men det är kallt. Är det inte kallt?
Ja, det är kallt.
Och det är... Vem säger att folk är utomhus?
Ja, det kommer ju inte in att förmultna någonting. Och du måste ju ändå ha röken, att den träffar dig, att röken går mot dig. Så det tror jag nog folk skulle kunna missa.
Mm.
Och vad tror ni om Faxälven då? Att Carl och Agnes skulle hjälpas åt att bära ner hennes kropp antingen sin helhet eller i styckade bitar och dumpa i Faxälven?
Det är väl en handling som kanske går mer på automatik än att stycka. Alltså att man inte klarar av att stycka, så kan jag väl tänka mig att man i ett chocktillstånd ändå kan gömma kroppen på det sättet.
Det låter ju oerhört farligt. För att när om det påträffas en styckad kroppsdel eller hela kroppen i älven, då kommer ju folk tydligt se att det här inte var en olycka. Det verkar ju mycket, mycket bättre för dem att gräva ner henne i så fall, om de inte tänker stycka henne. Så, och då kan hon vara nedgrävd någonstans i de oändliga skogarna i närheten. Och det verkar mycket säkrare än att slänga henne i älven.
Men om någon har dödat henne så har de ju inte tänkt på hur de ska gömma spår eller just med hennes kläder eller Nej. Göra något för dem. Så de har ju inte tänkt i klarhet. Och då gör man ju, får man ju ändå utgå från att de gör på ett sätt som
ja, det är sant.
Är så logiskt. Eller något sådär.
Ja, rationaliteten lär ju flyga ut genom fönstret ganska fort här.
Mm. Och därför så tänker jag mig att de agerar på känslor och är det, klarar man inte av att stycka en kropp, vilket de flesta tack och lov inte gör, så är ju ändå problemet att här har vi en död kropp. Hur ska vi gå vidare? Vi måste göra oss av med den snabbt.
Hur långt är det till älven från huset?
Jag vet inte exakt, men det ligger liksom runt knuten i princip. Ja. Beskrivs det som så att älven ligger väldigt nära. För jag har också tänkt på det att om det inte är bakugnen och det inte är älven, men vi förutsätter att Karl och Agnes mördade henne. Det här med att transportera hennes kropp. Vad jag förstod så, jag vet inte om de hade en bil, men jag tror inte det, utan det verkar som att Karl transporterar sig själv på cykel. Och han hade några dagar, men det är också ett mäckigt arbete att ingen ska upptäcka en när man ska transportera en kropp. Och sen så hade de ju sökhundar som sökte i skogarna och även närliggande. Och de har ju inte plockat upp några spår heller.
Nej, det är sant. Och sökhundarna var där ganska tidigt.
Mm.
Eller hur? Så spåret hade hunnit funnits kvar.
Mm, det borde det. Sen vet jag inte hur man tränar hundar idag kontra hur man tränade dem då. Och om vi människor visste hur vi skulle kunna samarbeta med hundarna. Om
tolka
vi kunde
dem.
Tolka deras signaler, ja precis.
Jo, men det tror jag absolut. Vi har ju gjort fall i andra poddar med blodhundar som har hittat folk otroligt lätt på 1800-talet.
Oj.
Frågan är förstås hur bra hundförare fanns i Sverige, men vi är ju en nation med en lång jägartradition, så jag tror att det mycket väl kan ha funnits bra hundförare och bra hundar då.
En snabb fråga bara. Den 8-åriga flickan som var...
Eva-Marie.
Ja, Eva-Marie. Vad ungefär har hon sagt i förhör? Bara ungefär. Kommer inte ihåg någonting, kanske?
Ja, vi vet ju hur problematiska barnvittnen är. Jag tycker inte det fanns någonting av värde egentligen i Eva-Maries förhör. Det är bara hemskt, det förhöret.
Mm.
Ja, och hon... Ja, det är otroligt svårt att säga vad baserat på något hon säger. Nu är hon ju inte väsentligt yngre som pojkarna i Arvika. Men jag kan inte säga varken bu eller bä från hennes förhör.
Av sammanfattningsvis av vad ni har fått fram av förhöret med styrmamman och pappan, lät det som att de hade pratat ihop sig? Hade de exakta likadana historier eller var det lite olika? Och...
Problemet är att deras förhör är inte återgivna ord för ord så som Eva-Maries förhör är, utan de är sammanfattade.
Okay.
Och i stora drag så är historierna väldigt lika. Mm. Och det finns ju också vittnen som ska ha hört Karl instruera Agnes vad hon ska säga i olika sammanhang.
Och de har ju alltid världen på att prata ihop sig också.
Mm. Ja, det har de ju.
Så att väldigt lika, men det är också svårt att avgöra hur pass lika med tanke på att vi inte har förhören i sin helhet.
Nej, och skulle det de säger vara sant så är de ju lika på grund av det.
Ja, men precis. Och förhören med dem var ju väldigt långa. Det var 7-8 timmar per person. Och sen så är det komprimerat på typ 2-3 sidor om jag minns rätt. Så det är väldigt mycket information som saknas i förundersökningsprotokollet där.
Mm, men då är jag med.
Och det krävs ju oerhört mycket av de två att hålla ihop de här historierna och inte knäckas av ett 8-timmars förhör från utredare som där deras främsta hjälpmedel är just förhör.
Mm. Mm.
Men de klarar sig igenom det, så är de skyldiga, så är det här en väldigt stark insats av dem att lyckas klara av förhören.
Verkligen.
Ska vi gå vidare till nästa teori?
Mm. Alla lyssnare som tror att Viola är död är dock inte överens om att hon blev mördad. Det finns de som nämner självmord som en möjlig teori. Och troligtvis att Viola då har kastat sig i älven. Och det genomfördes visserligen en del dykningar i Faxälven. Men att göra dykinsatser i älvar och åar, det kan vara riktigt svårt. Vad tänker ni om den teorin, att hon har begått självmord?
Den teorin var jag inne på innan vi började spela in, så har jag väl haft lite den känslan. Men när du tagit upp saker här så blir det ju plötsligt lite mer mystiskt. Men det är väl just allting kring henne. Hon verkade inte må så bra. Hennes vision och drömmar blev väldigt begränsade. Hon kände sig väldigt... Men hennes pappa har ju inte behandlat henne så bra. Så det var väl lite den tanken att det snarare blev droppen för hennes liv. Hon är precis på väg att ta sig ur ifrån den här familjen. Precis på väg att hitta sina egna vingar. Och att hon också skrev... Tror hon skrev till sina vänner. Eller hon sa till sina vänner att jag kanske inte kommer tillbaka. Mm. Var det något sånt hon sa? Och det tänker på andra fall. När man har den där känslan. Tänker på... ett fall som jag har tappat namnet på just nu. Men där säger han också att om jag inte kommer till jobbet imorgon så har min fru tagit livet av mig. Och det stämde ju. Så ibland kan det ju vara så hemskt att det man känner faktiskt är det som händer också.
Mm, att man har en föraning. Och jag kollade upp lite grann hur vanligt eller ovanligt självmord är på den här tiden. Och det är inte helt ovanligt. 1948, alltså året som Viola försvann, så tog närmare 1000 personer sitt liv i Sverige.
Oj.
Ja, det är ganska högt antal. Och av dessa så var 226 kvinnor.
Mm.
Och om man då jämför med lite närmare nutid, Sverige 2020, så dog 1168 personer i självmord. Så att det har liksom inte hänt supermycket och vi har ju blivit fler. Vi har ju en större befolkning idag än vad vi hade 1948. Så procentuellt så ligger vi väl ganska nära. Ja, så det är inte en helt orimlig teori.
Vi pratar ju sällan i poddarna om självmord. Men självmord är ju ett enormt problem. Det är ju idag då 10-15 gånger vanligare än mord. Och när polisen då antar att någonting är ett självmord så baserar de ju det på statistiken. Den fruktansvärda verkliga statistiken idag och även då. I det här tillståndet som Viola är i. Hennes mamma är död sedan länge. Hennes pappa är ett kräk. Hon ser hela sin tillvaro ryckas bort. Det krävs bara ett plötsligt infall. Kastas i älven där. Och så är allting över.
Och i älven så är det inte säkert att man hittas igen.
Nej, det finns ju väldigt, väldigt många fall där folk har ramlat eller hoppat i vatten i Sverige. Och sen är de borta, kanske för alltid. De kanske hittas nästa vår. Här kommer ju isen strax efter. Vi pratade ju mycket om dykningarna och hur svåra de var. Och att Viola inte hade hittats i älven är ju absolut inte osannolikt. Jag försöker ju inte spekulera i mina poddar, men idag spekulerar vi. Och jag tycker den här teorin ändå är den mest troliga. Det är svårt att bedöma sannolikheter när man tänker på sånt här. Men man ska inte ignorera statistiken. Det är väldigt troligt att det här är ett självmord.
Mm.
Och det är ju en fruktansvärt tråkig lösning. Det är bara sorgligt. Vi vill ju att det ska vara ett mordmysterium. För det är ju en av anledningarna att vi lyssnar på True Crime-poddar. Men den trista statistikverkligheten får mig att tro att det här är ett självmord. Jag vill att Viola ska ha... skapa sig ett nytt liv någonstans. Men måste jag välja ett spår så tror jag på det här.
Ja, och som jag sa där innan, att bara ta på sig sina skor och dra ut. Och göra ett väldigt, kanske förhastat beslut som får fruktansvärda konsekvenser. Och det skulle också förklara lite varför föräldrarna inte anmäler henne direkt. För att de tänker att hon har gett sig av, hon kommer komma tillbaka. Men hon gör inte det. Och till slut så anmäler de då.
Det finns också en teori om att Viola mötte en för henne okänd baneman. Kanske en seriemördare som aldrig åkte fast. Och året som Viola försvann, alltså 1948, så mördades totalt 22 flickor och kvinnor. Varav 8 av dem mördades på landsbygden. Och hälften av de 22, av dessa 22 mordoffer var barn under 10 år. Och jag har inte lyckats hitta exakt hur många av morden som förblivit olösta. Men ett olöst mord 1948 är mordet på Birgitta Sivander. Och Birgitta var 9 år när hon en majkväll 1948 gick ut i skogen och aldrig kom tillbaka. Och det här har jag inte ens sagt till dig, Dan, men det är ett fall som jag har börjat researcha lite och se om vi kan hitta
spännande
information kring.
Men vet vi att det var ett mord?
Det finns en bok, vet jag, som hävdar det. Eller det är, det är ett försvinnande.
Ja.
Som jag uppfattat det så är hon inte... Det är som med Viola egentligen där fortfarande ett mysterium. Så att om det finns tillräckligt med information och vi kan göra någonting vettigt av det, så kanske det dyker upp i framtiden då.
Spännande.
Mm.
Spännande.
Och det finns inte heller särskilt många identifierade seriemördare i Sverige från 1940-talet. Men en dömd mördare som blev frigiven den 11 september 1948, alltså mindre än 3 månader innan Viola försvann, var Olle Möller. Känner ni igen namnet?
Ja.
Olle var ju en känd idrottsman och potatishandlare som dömdes för mordet på 10-åriga Gerd Johansson 1939 i Sundbyberg. Olle blev dömd till 10 års straffarbete och i september då, 1948, så frigavs han. Och han var en fri man fram till 1959. Då dömdes han för mordet på 5-åriga Rut Blom i Fittja som skedde 4 år tidigare, alltså 1955. Och vad jag har kunnat hitta så har Olle Möller aldrig funnits med på någon lista över misstänkta. Och Viola är ju ganska mycket äldre än både Gerd och Rut. Så att, ja, det är kanske inte den mest troliga teorin. Men det här är ett avsnitt där vilda spekulationer ska få ta plats.
Hade han någon koppling till Skellefteå?
Ja, vi ska se. Nej, han har ingen. Men det är inte heller uteslutet att han skulle kunna ha tagit sig upp till Helgumtrakten i december 1948.
För att det gick att ta sig dit, typ.
Ja.
Det här är ju en teori som är ofta med i Mördarpodden någonstans. Den slumpmässiga seriemördaren som bara råkar gå förbi. Och om det är osannolikt att Carl ska ha lyckats komma undan med det här, så är ju förstås sannolikheten att en slumpvis mördare träffar Viola där när hon är lite upprörd, mördar henne och kommer undan med det, är ju väldigt liten.
Ja.
Men det kan ju inte uteslutas förstås. För vi vet ju inte vad som hände med Viola. Någonting har hänt med Viola, och det faktiska utfallet av det här fallet, det kan ju vara vad som helst.
Det är ju inte omöjligt, men det finns ju andra teorier som är betydligt mer möjliga.
Ja.
Men på tal om seriemördare då, så i del 7 av den här serien om Viola så berättade vi att, eller Dan berättade att polisen torsdagen den 13 januari 1949 fick ett brev med tips om en potentiell seriemördare vid namn Olsson som ska ha tjänstgjort vid järnvägarna i Kilafors där en kvinna försvunnit och Viksjöfors där en kvinna dött under märkliga omständigheter under 1930-talet och sedan begärt förflyttning till just järnvägstationen i Helgum. Och trots mina bästa ansträngningar så lyckades jag inte hitta mer information om vare sig någon Olsson eller fallen med kvinnorna i Kilafors och Viksjöfors. Men en hängiven lyssnare vid namn Mats Hägglund grävde ännu djupare än vad jag gjorde. Och han har kollat i dödboken för Kilafors där en av kvinnorna försvann. Och tyvärr så fanns det inga spår i dödboken som hade en dödförklarad kvinna som vi skulle kunna härleda till den här kvinnan som ska ha försvunnit. Men vi vill ändå rikta ett stort tack för ditt engagemang, Mats.
Ja, verkligen.
Tack så mycket.
Leif G.W. Persson har uttalat sig så här om fallet Viola. Citat, man kan praktiskt taget inte utesluta någon möjlighet i det här försvinnandet. Och det är vi väl ganska överens med G.W.
Ja.
om.
Ja, verkligen.
Och för att avsluta det här avsnittet om fallet Viola Widegren så vill vi ge en liten del av henne. Så att jag kommer nu att läsa upp en uppsats som är skriven av Viola när hon var 15 år, alltså 2 år innan hon försvann. Citat. Hur julen firas i mitt hem. Julen är årets största högtid. Den infaller den 25 december. Nu ska jag berätta om hur julen firas i mitt hem. På julaftonens förmiddag klädde min syster och jag julgranen med många vackra saker. Klockan 4 har vi dopp i grytan. Och sedan blir det väldigt långsamt innan det blir tid att dricka kaffe klockan 5. Dansen kring granen börjar vi med klockan 6. Och sedan kommer den efterlängtade jultomten och delar ut julklapparna. I år klädde min syster och jag ut oss till jultomtar. Vi gick till en 80-årig gammal tant. Vi hade med oss en liten gran som vi klätt med stjärnor, ljus, faggor, glitter, karameller och mycket annat. Min syster hade en liten säck med några julklappar till henne. Jag har aldrig sett den gamla tanten så glad. Hon ville att vi skulle stanna en stund och dricka kaffe med henne. Det skulle vi gärna vilja göra, men då hade vi ju måste tagit av oss maskerna. När julmorgonen tänker jag för...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Följa med till julottan. Det tänkte jag i år också, men jag försovde mig. Juldagen och annandagen brukar vi ha främmande, eller också är vi bortbjudna. Slutcitat. Och nu lämnar jag tillbaka till dig, Dan.
Oj, vilka rysningar när du läste det där.
Ja, och det lät ju så idylliskt.
Ja, det är också att julen var viktig för henne.
Mm.
Och vilket datum exakt var hon... Var det 14?
Som hon försvann med den 5 december.
5 december.
Mm, och hon hade ju redan köpt julklappar till sina föräldrar och till sin syster det här året. Så det verkar ju vara en prioriterad högtid för henne.
Det var precis dagen efter hon har fått lön, va, som hon gick ut och köpte en necessär och, till sin pappa. Och någon väska till sin mamma. Och, eller sin styrmamma. Och så någon stor överraskning till sin... lilla syster då?
En docka, och så skulle hon få docksängen som Viola själv hade fått av morfan några år tidigare. Så det,
Ja, där lämnar vi Viola för den här gången. Om ni vill höra mer true crime-fall, många olösta, så lyssna gärna på Mördarpodden med mig och Josefin. Vi kommer fortfarande förstås att ta upp era teorier om Viola och alla andra fall som vi har gjort i olösta mord. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. Simwaypodcast@gmail.com. Stort tack till dig, Sofie, för allt arbete du har gjort och intervjun som vi kommer att föra i nästa avsnitt. Tack till dig, Josefin, för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Och allt bra du gör för Mördarpodden.
Detsamma.
Tack till Eva Martinsson som har försökt klippa ihop det här avsnittet och allt vårt svammel.
Mm.
Tack till Arnold Johansson, hans dotter Jane, för deras omfattande arbete och material. Tack till Trippnav för låten ni hör i början och slutet av avsnitt. Och till sist, tack till dig som lyssnar på Olösta mord.
Och så tänkte jag bara säga att Catherine Knight var fallet som jag tänkte på där i...
Catherine Knight,
som kommer komma i Mördarpodden.
Ja, tidsnog. Bra.
Så det är ju bra att jag kan namnet.